Hör ni mig?
Ja, men då sitter vi här bra nu. Så då ska vi spela signaturen nu, Lars. Och så börjar vi sen. Två kilo konst och ord. Naturlära heter boken av Lars Lerin, konstnär och författare. Du har åkt tåg hit från Värmland idag. Hej.
Hej på sig.
Jag skriver in mig i naturens skola, säger du här i din bok. Vad är det du vill av naturen?
Ja, alltså du vet, naturen är ju för mig allt, höll jag på att säga. Det är ju så betydelsefullt både när det gäller måleriet och skrivande och livet överhuvudtaget. Att jag får gå ut och gå och höra på fåglar och sådär. Och ta promenader. Då känner jag mig liksom hemma på jordklotet på något sätt. Allting finns ju där, liksom bara man upptäcker det och sådär.
Det är en bok som får mig att tänka om det här med att himlen är blå och gräset är grönt. Och tänka att jag får lust att gå ut och öva seendet när jag läst din bok.
Ja, man kan ju låtsas att man kommer från någon annan planet, vet du, och titta på det. För då och föreställa sig att man ser det för första gången. Och då blir det ju helt absurt alltihop. Och väldigt nytt.
Hur kan det bli då?
Ja, men du vet till exempel det här med en liten eldslåga eller ett skidspår och frost i granar och vad som helst. Om man ser det som för första gången så blir den ju helt chockad egentligen. Och det är bra att försöka skala bort den där vanlighetsseendet, du vet, så där att man ser utav bara gammal vana och tänker inte på vad man ser förrän man ska försöka måla det eller beskriva det för någon så.
Är du rädd för naturen?
Nej, det kan jag inte säga. Jag känner mig mer rädd när jag stiger av tåget här på centralstationen, vet du, i Stockholm. För då tycker jag att hela civilisationen rusar på mig och jag måste förhålla mig till mötande blickar och
människor. Öden.
Ja, sådana som jag kan leva mig in i att jag ska gifta mig med till exempel.
På stationen?
Alltså. Ja, du vet, allting kan hända här. Så var det i alla fall då när jag bodde här, att jag åkte tunnelbana till konstskolan varje morgon och det var fruktansvärt jobbigt alltså att skala av det där, vet du, eller avskärma sig, tyckte jag.
Jo, det är någonting med din bok som får mig att lugna ner mig. Plötsligt så tittar jag på ett vassstrå, två löv. Och det är väldigt bra om jag har huvudet fullt av för lite för många tankar, så hjälper den faktiskt, tycker jag.
Ja, det var ju fint om det är så.
Det vi gör i den här boken också är att vi följer naturen genom olika årstider. Och nu är det en tid som är ganska påtaglig. Alltså den ropar, den skriker åt oss.
Det gör det.
Och du har en bit här som jag undrar om du kunde läsa.
Ja,
går det bra?
Det går väl bra om jag hade glasögon.
Ja, men då ska
men
vi se.
Förstår du, då måste jag leta i min påse.
Ja, men du leta i påsen, du vet du, så letar jag i boken.
Då ska vi se vad du har hittat.
Jag har hittat det här. Kan du börja med det där 5 maj?
5 maj. Salig morgon vid Stora Havsjön. Sval och solblank. En trana tutar över mig. Hennes fötter var jättefina i luften. Jag tänkte på Nils Holgersson. Så mötte jag en paddfru med make på ryggen. Hon kämpade och stretade längs vägen, utmattad av kärlek. För mig har det alltid varit något hetsigt uppfordrande i detta med vår och försommar och uppvaknande känslor. Jag brukar jämföra mig med de lyckligare lottade, de som var två som hade någon att älska. Hösten var min årstid. Nu har jag börjat att försonas med ljuset och trivs bättre med de morgonfrusna vägarna och dagsmejan. Tycker om att studera knoppar och blad på väg, det trängande och krängande växandet, tvånget till liv, knutar som öppnas, vecklas ut, gullvivor, kattfötter, gräs och nässler.
Här är det lördag morgon, Lundströms bokradio. Lars Lerin läser ur sin nya bok, Naturlära. Du ser jättekonstig ut nu.
Jag skulle inte göra det.
Du ser...
Jag blir alldeles svett.
Känns det, är det jobbigt att läsa det här?
Ja, alltså? Jag tycker jag känner mig sådär, vet du, anspråksfullt, liksom på hugget sådär, i onödan. På
nu, i texten?
Ja, men... har så lätt för att känna att det blir patetiskt och allting som jag gör. Så att den får passa sig.
Men det är ju just på randen till det som det blir så bra. Det är där du balanserar och lyckas med den balanskonsten. Det är ju så. Alltså ja. I texterna, du lyckas ju precis hålla dig på rätt sida.
Ja, för att alltså, man inte halkar dit.
Ja, men du har klarat det.
Ja, vad fint.
Du har klarat
tack, Marie.
Just en varelse i boken är kråkan.
Mm.
Ni hade en tid hemma hos dig, en kråka som husdjur.
Ja.
Vad lärde den dig om naturen?
Ja, vi hade ju, hon bodde ju hos oss då hela sommaren i fjol. Så det blev ju stor sorg då, vet du, när hon flög iväg sen på hösten. Vart hon tog vägen, om det var någon elak katt som tog han eller vart. Men hon, jag blev ju nästan chockad över vilken personlighet en kan hitta i en kråka. Du vet, om man tänker att alla djur ute i naturen har såna speciella karaktärsdrag, alltså att var och en är ju en individ. Och denna var ju så jättetrevlig, vet, och satt på min axel och var med på promenad och pratade med mig och liksom nappa mig i ögonbryna och sådär. Hon var så rolig alltså.
Ja, så att du tänkte... För när man ser ett fält med kråkor, då går det ju faktiskt inte att skilja den ena från den andra.
Nej, det gör ju inte det.
Men nu hade du en kråka som var alldeles bara som en individ. Alltså
så nu kan jag nästan bli galen om jag ser en hel flock. För att veta vilka massa trevliga typer det finns där, vet du.
Ja.
Det är konstigt.
Så det var kanske det som den lärde dig då, att naturen består av... personlighet.
Då tycker jag liksom man blir ännu mer över sig given än tänker på vad vi människor tränger undan alla andra arter, vet du, och tar det för självklart att vi ska ta hand om den här jorden och vi ska bestämma villkor och så.
Ja, sen finns det det här med att dela naturupplevelser. Det är också en konst i sig.
Mm.
Och du skriver här att det egentligen inte är någon idé att du och din man försöker er på några exkursioner tillsammans.
Nej, det går inte tyvärr.
Och här går du och har en djup upplevelse. Vad går det då att dela här av en naturupplevelse då? Matsäcken eller?
Nej, alltså jag har gett upp det där.
Okej.
Okay. Så att det går inte, utan det får jag helt enkelt ta på min egen... ha mitt eget sällskap.
Du är också inne på en annan sak här som är intressant. Det är det här med stillheten i skogen och hur man, med vilket instrument man fångar den bäst. Och du tar ju till allt du har för att försöka fånga ord och måleri och boken som konstform. Jag undrar det här med den här anteckningarna och de här orden. Vad är det som är bra med att hålla på och anteckna som du gör? Vad gör det för minnet och livet?
Ja, så jag vet ju inte. Någonting ska man ju liksom fördriva tiden med. Du vet, vad ska man göra? Och jag har ju hittat den här uppgiften, tycker jag, åt mig själv. Att jag ska hålla på för detta viset och skriva ner allting. Ja. eller tolka alla upplevelser i färg eller någonting.
Mm. Men det måste ju göra att man kanske minns dem lite bättre. Att de blir lite starkare än om man bara är med om dem, eller?
Alltså... Ja, det gör man. Alltså det är ju en fördel faktiskt. För jag tycker jag lever mycket mer fullt ut när jag skriver till exempel dagbok och så. Då kommer jag ihåg det mer, vet du, och så. Det blir ju inte så att det flyter förbi bara obemärkt så, sådär, för mig själv så.
Är det viktigt?
Ja, man vill gärna försöka ta vara på livet så mycket som möjligt, vet du, och känna, vara medveten om att man är vid liv och så.
Mm. Fånga tiden. Eller?
Ja, lite grann så.
Men om man inte gör det, om man lever då?
Mm.
Ja.
Det vore väl ännu bättre. Men jag har ju inte den förmågan riktigt. Men det kan jag ju se Junior då, som jag lever med. Han behöver inte ha något sådär att hänga upp sig på, utan han bara dansar och pratar i telefon och Och så är det bra med det. Men så, och jag går och vrider och vänder på allting och funderar på hur det går med katten och allting.
Ja, katten.
Katten. Mm. Vad hade vi, var vi där då?
Då har vi katten.
Nej, det är så synd. Hon dog då, Gnistan, som min honkatt.
Mm.
Hon blev 13 år och jag är ju lite sorgsen för det, vet du.
Mm.
Men jag tycker ändå att jag är lite glad att jag kände så starkt faktiskt en sån sorg, vet du. För jag har inte kunnat gråta på länge och detta gjorde nog att jag tog ett steg till kanske i mitt liv så där. Att och känna att man lever fullt ut och kan känna, vet du, en sån sorg då, även om det bara är en katt som inte orkar leva mer då.
Lars Lerin med boken Naturlära. Tack som kom.
Tack Marie.
Over Scandinavian noir. Here comes the Polish gumshoe. Ja, så löd rubriken på en artikel i New York Times i mars när man förutspådde slutet på världsframgångarna för de skandinaviska deckarromanerna och Polen utsågs till nästa heta deckarexportland. Det är hög tid för den som vill kalla sig allmänbildad att klämma en polsk deckare. Ofta är det en bok som spelar på landets dramatiska historia. Men det finns förstås också brottsintriger som vecklar ut sig mitt i dagens Polen. En av de klarast skinande stjärnorna i den samtida polska kriminalgenren är Zygmunt Miłoszewski. Hans böcker om åklagaren Theodor Szatzki är historier om en ganska bister, mitt i livet krisande man som läsare i Storbritannien, USA och Frankrike har lärt känna i två romaner. Sveriges Radios kulturkorrespondent Roger Wilson lyckades få till en träff med deckarundret som just nu håller på att få ordning på sin tredje och sista roman om sin nedsuttna åklagarhjälte.
All right. Hello, my name is Zygmunt Miłoszewski and I'm a writer, a crime fiction writer from Poland.
Det är egentligen rena turen att vi lyckas få till den här intervjun, för herr Miłoszewski är en strängt upptagen man.
I've just returned from France. I got nominated for one of the main crime fiction prizes in Europe.
Förutom att han precis kommit tillbaka från en litteraturprisutdelning i Frankrike som han tyvärr inte vann, så håller han på att skriva klart sin tredje deckare. Och så var det visst den där filminspelningen av en av hans romaner som han skulle besöka också.
Tomorrow I'm leaving to southern Poland where my book is being made into the movie.
Och han har lärt sig av bister erfarenhet att det kan vara en poäng att besöka de där filminspelningarna. När hans första kriminalroman, Warszawa-skildringen, som på engelska heter Entanglement, när den blev film så utspelades den helt plötsligt i fel stad och regissören hade bytt kön på huvudpersonen.
The city where the action took place was changed. And first of all, so was the sex of the main character who suddenly became woman.
Zygmunt Miłoszewski är 38 år gammal och en av Polens mest framgångsrika deckarförfattare. Och det är på en marknad där det släpps mer än 100 polska deckare om året. Och hans recept för framgång har en huvudperson som är en lite magsur åklagare som i första boken har en mitt i livet-kris och börjar flirta med en ung kriminaljournalist istället för att vårda sitt äktenskap. Han känner sig dessutom fångad och pressad av byråkratin på jobbet. Ja, en recensent tyckte att Miłoszewskis hjälte, Theodor Szatzki, att han fick Kurt Wallander att framstå som en glad prick i jämförelse. Och Zygmunt är lika rättframt ärlig som sin huvudperson när jag frågar honom varför han blev deckarförfattare. Det var inget jag själv kom på, säger han. Efter att jag skrivit en skräckroman så tänkte jag att jag skulle bli en riktig författare, skriva något riktigt seriöst. Men då tyckte min förläggare att jag skulle testa att skriva en kriminalroman istället. Svenska deckare sålde ju så himla bra över hela Europa.
It was the time when crime novels from Sweden, especially written by Henning Mankell, got so popular here and all over Europe.
Egentligen skulle det bara bli en deckare, men så hörde brittiska och amerikanska förlag av sig och ville ge ut honom. Men bara om han lovade att skriva tre romaner om Theodor Chatzki. Och nu sitter han här framför mig, deckarstjärna nästan mot sin vilja. Han tillhör den andra vågen av polska deckarförfattare. Den första skrev främst historiska romaner där man utnyttjade Polens extrema och våldsamma historia som bakgrund för deckargåtor. Miłoszewski tillhör samtidsskildrarna, men även här tränger sig historien på. I hans första roman om Theodor Chatzki leder spåren efter en mördare fram till ett olöst mord från kommunisttiden. Historien är alltid närvarande i Polen, säger Zygmunt. Det är det som är skillnaden mellan polska och svenska deckare. De svenska handlar mycket om samhällskritik. Våra berättelser vilar på vår historia.
In Swedish crime fiction, it's society. I mean, the main theme, the linen, are woven from flows of society. And here, I mean, you should understand that that in Poland we live history over and over again.
Varje familj i Polen har varit med om någonting som skulle kunna vara början på en roman, säger Zygmunt och tar sin egen familj som exempel. Berättar om hans farbror som svalt till döds när familjen flydde undan kriget, hans farfar som straffades efter kriget och hans pappa som var aktiv i Solidaritet. Varje generation polacker har utkämpat en strid, utom min, säger Zygmunt Miłoszewski. Ja, än så länge i alla fall.
Every generation of Poles had to find some war. I am the first generation who doesn't have to yet.
Som för att bevisa hans tes om den närvarande historien så sitter vi på ett hotell i Warszawa och gör intervjun. Ett hotell som är byggt på 50-talet och en produkt av landets första femårsplan. Byggt i samma stil som Stalins gigantiska kulturpalats några kvarter bort. Och historien gör kanske oss polacker mer misstänksamma än andra, säger Miłoszewski och kliar sig i skägget och berättar hur han och hans fru ställde in planerna på att köpa ett hus i norra Polen. Det kändes som att det var för nära ryska gränsen, säger han. Och det är nu någon gång som jag kommer av mig lite i den här intervjun. För innan den tredje romanen i hans deckarserie ens är färdigskriven så berättar Miłoszewski för mig att han tänker abdikera från deckartronen.
I'm quitting crime. I'm quitting writing about crime, not because I don't like the genre, and not because I'm not successful enough, but because of some psychological issues. I mean, I really believe the world is not like we describe it in crime novels. Profiting from, you know, all the sadness and evil and loss. It just doesn't suit me anymore.
Att profitera på ondska, sorg och människors förluster känns inte bra längre. Dessutom ger deckargenren en snedvriden bild av verkligheten, tycker Zygmunt. Som också befarar att den växande konkurrensen gör att deckarförfattarna måste överträffa varandra i våldsamheter och perversiteter för att sticka ut på marknaden. Jag trodde att jag skulle träffa en av Polens ledande deckarförfattare, en genreförespråkare som såg kriminalromanens möjligheter. Istället möter jag en författare som bestämt sig för att byta genre. Nästa bok han skriver blir en dystopi. Den typen av böcker som Zygmunt Miłoszewski själv läste som tonåring.
I'm thinking science fiction, the literature that I really enjoyed when I was a kid and a teenager, writing dystopian stories about the world divided between the rich and the poor, where there are no national borders, but the people are divided in different ways. And today we are living the dystopian fiction from the 50s and from the 60s. And I guess that science fiction again has become a good a good way to describe societies.
Science fiction har på nytt blivit ett bra sätt att beskriva tiden vi lever i, säger Zygmunt. Världen ser mer och mer ut som dystopierna från 50- och 60-talet. En värld utan nationsgränser, men där klyftorna mellan fattiga och rika växer. Och när Zygmunt Miłoszewski ska skriva om framtiden så tänker han hämta sitt stoff från historien. För den upprepar sig alltid.
Now it's easier to believe that something can go wrong, that someone will snap, that suddenly one politician will gain more popularity than he or she should. I mean, all answers are in the history books. That's what I believe. It's all happened before.
Historieböckerna har svaren om framtiden. Allt har kanske redan hänt. Reporter, Sveriges Radios kulturkorrespondent Roger Wilson. Ni lyssnar på Lundströms bokradio och vi är i final. Bokcirkelfinal. Det handlar om 100 år av ensamhet. En roman från 1967 skriven av Gabriel Garcia Márquez från Colombia. 1982 fick han Nobelpriset i litteratur. Och så här lät det när han framförde sista raderna i Nobeltalet sitt och satte ord på sin utopi för Latinamerikas framtid och för livet.
Una nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
Gabriel García Márquez om sin utopi för livet, där ingen längre kan bestämma över andra sätt att dö, där kärlek visar sig sann, lycka möjlig, och där släkterna dömda till 100 år av ensamhet till sist kommer att få en andra chans på jorden. Gabriel García Márquez och den roman som blev en tung merit för Nobelpriset, det var 100 år av ensamhet, som han också anspelar på här i sitt tal och som han skriver om i talet. I boken får släkterna dömda till 100 år av ensamhet, nämligen aldrig ett andra tillfälle på jorden. Vilken revansch! Ja, jag tänker att ni lyssnare nu har böcker som är nerklottrade, lite vikta, hundörade kanske, understrukna. Kanske har ni som många gör valt att lyssna istället för att läsa. Det är helt okej, det får man. Eller har ni gett upp mitt i? Det var ju ganska många sidor att läsa. Men här har vi verkligen inte gett upp. Ordfrossan har knockat oss och när man tittar upp från den här boken blir i alla fall jag förvånad över att allt fortfarande tydligen är som vanligt. Sverige i maj är fantastiskt, men upp till byn Macondos höjder tar sig inte ens tokgrönskan just nu. 100 år av ensamhet. Finalen är här. Hit it, Freddy Sierra och Eligio Vega med låten Lucy.
Jag har läst hans memoarer.
Ja. Det är första delen för att sluta. Han skulle uppenbarligen fortsätta med sin droga.
Ja, du läser det på spanska såklart.
Ja, vad ska vi säga
om jag har tiden? Ja, alltså, om jag inte hade min världskomplex förr i världen så har jag nu fått veta vad du vill säga.
Jag måste gå
i vatten. Ja, är det här lilla
delen? Ja, den var två. Martina, kolla.
Oj, nej men.
Två baster.
Men lilla kom. Han har 2 år. Han har intelligent klick redan här. Det har han faktiskt. Mi amor. Den som tycker att bilden av den 2 år gamla Gabriel Garcia Márquez är gullig är Martina Montelius, författare och chef för Teater Brunnsgatan 4 i Stockholm. Och den som plöjer Márquez självbiografi är Pierre Schori. Han har också författat böcker om diplomati och världspolitik har det blivit. Och det är den politiska maktens korridorer som är hans hemmavatten. Nu samlas bokcirkeln för tredje och sista gången. Krigen och bananplantagen färgar den colombianska byn Macondo, som går mot sitt förutbestämda öde. Det som visar sig redan var nedtecknat och står skrivet i byns pergamentrullar. För att fly ödet ägnar sig byns stora släkt Buendia åt svulstiga, svettiga orger. Men tyvärr funkar inte flyktförsöken. Det förutbestämda är större. För de släkter som är dömda till 100 år av ensamhet får aldrig ett andra tillfälle på jorden. Vi slår nu ihop pärmarna tillsammans med Pierre Schori, Martina Montelius och bokcirkelns ledare Marie Lundström. Varsågoda.
Förra veckan hade förälskelsen fått en första smak av tvivel. Är boken och jag rätt för varandra? Hur ska jag vara ihop med boken? Räcker det om jag är mig själv? Nu är bokcirkeln 100 år av ensamhet tillsammans för en sista frukost ihop. Hur känns det, Martina Montelius?
Ja, men det känns ju faktiskt... Och här är jag färgad naturligtvis av bokens innehåll, men det känns som att förberedas inför en mindre avrättning. Och det känns också faktiskt väldigt sorgligt. Sorgligt men nödvändigt. Mm. Att vi, någon gång måste vi skiljas åt.
Ja, det är ledsamt. Jag fylls av 100 år av ensamhet, eller 100 minuter av rikedom som kanske vi har fått här tillsammans. Och jag skulle vilja ha många, många fler minuter, gärna ett par år. Det här finns mycket att tala om, va?
Ja.
Och jag tror att samtidigt så lockar ni två fram lite bra grejer kanske, en annan som annars är ganska tillknäppt. Jag tycker det var jättefint.
Och vad fint sagt. Alltså, nu är det så här, ni som lyssnar och inte vill veta hur boken slutar, nu ska ni passa på att gå och ta en pollenallergitablett, för här kommer frågan. Okej, gå bort från radion nu. 1, 2, 3. Hur slutade boken?
Ja, boken slutade med att det visade sig att hela den här historien var förutbestämd från början. In i minsta detalj.
Ja.
Alltså, det visar sig att... allting som har hänt står i de här pergamentrullarna.
Ja.
Och egentligen så följer de, vi och allihopa bara någon slags öde som redan är nedskrivet.
Ja. Och till sist blir då alltså till och med dess barnens sista ledet i hela här släkten uppäten av myror.
Vilket också är förutbestämt.
Ja.
Det är en förfärlig scen. Det blir en tom påse kvar av den lilla bebisen när myrorna har gjort sitt. Och byn Macondo som då har byggts upp, blomstrat, varit så full av sex och lust och grejer som har hänt. Den är fort igen bara någon slags dammig, tom död, eller?
Som en scen där skådespelarna har lämnat golvet och går därifrån och sminkar av sig och ljuset släcks.
Ja, och den förruttnar liksom och försvinner i en biblisk storm. Och barndomens paradis blev alltså en mardröm till slut. På grund av yttre influenser, banankompaniet som kom där och ställde till med massaker med hjälp av den korrupta centralmakten, dödade 3000 människor, faktiskt lika många som Pinochet dödade och lika många som i 9/11, sådana siffror. Men de yttre influenserna började tränga sig in i paradiset och då blev det korrupt på något sätt och ledde fatalt också. Men det var också en inre förruttelse därför att flera älskade väldigt mycket, men de kunde inte älska sig framförallt själva, men de älskade på en slags orgie före döden. Det är väldigt orgiastiskt här på slutet, va? På franska heter det ju en orgasm, till exempel den lilla döden.
Mm.
Och de försöker älska på utan helsikta, men det hjälper inte att förhindra
katastrofen. Nej, det hjälper inte längre det här. Det hjälper inte att ta sig upp till de här höjderna längre.
Det var ju en kärlek sen där på slutet som var alldeles vanvettig, va? Det står så här, deras kärlek
åstadkom med förödelsen och röda myrorna i sina vanvettiga tilltag slog det sönder möblerna i vardagsrummet, red ner den hängmatta som hade hållit stånd under översta Buendias bedrövliga kärleksstunder i läget, slet upp madrasserna och tömde innehåll på golvet för att kväva sig i sky av vad. Så där höll de på.
Ja.
Och sen smörjde de in varandra och så där, allt desperat för att försöka hejda det oundvikliga slutet som de anar att det här pajar samman. Och medan de gör det här så äter sig myrorna in och termiterna in och kackolackorna kommer fram.
Vad fantastiskt.
Ja. Vad är den egentligen berättar för oss? Vad säger vi?
Oj,
ja, den är lite svår, jag vet inte, tuff.
För mig som västerlänning i, ja, man får väl ändå fortfarande säga yngre medelåldern ändå.
Ja.
I ett bortskämt samhällsklimat så är nog den här boken mitt mest avgörande personliga möte med konsekvenserna av krig och våld ovanifrån mot försvarslösa individer. Det är på något sätt det närmaste jag någonsin har kommit den typen av mänsklig förödelse, eftersom jag har privilegiet att aldrig ha varit utsatt för krig.
Mm. Får jag fråga, tycker ni om slutet?
Ja, jag tycker om slutet därför att det är förtvivlat. Jag tycker förtvivlan är ärligt.
Vad säger, tycker du om slutet?
Det är skönt att det slutar. Den sista meningen är då: för de släkter som var dömda till 100 år av ensamhet fick aldrig ett andra tillfälle på jorden. Så slutar den. Mm. Och det är väl Garcia Márquez dom, va? Och förtvivlade dom, kan man säga, i skenet av allt hemskt. Den här boken skrevs samma år som Che Guevara dog. Den skrevs Vietnamkrig och
det är 1967.
Ja, hur tar det var alltså, och militärdiktaturen och sånt där.
Alltså Pierre Schori, du var ju vän med Gabriel Garcia Márquez medan han levde. Vet du någonting om vad han tyckte själv om den här boken 100 år av ensamhet? Pratade han någonsin?
Jo, han var ganska nöjd med den. Ja. Det var detta att han hade gjort någonting nytt.
Efter det här så känner jag att det är dags för ett citat. Har du mer än något, Martina?
Ja, jag hade ju ett sånt fint citat här.
Har Pierre somnat?
Nej då, jag betraktar Martina när hon tittar med sina falkögon.
Ja.
Ett litet kort smakprov ur boken. Världen talade om sin olycka med armen. Aureliano talade om sin olycka med hjärtat som hade torkat och liksom krympt av att han lyfte mot sin syster. Till slut grät de tillsammans och Aureliano kände ett ögonblick att smärtan hade lagt sig. Men när han åter var ensam i Macondos sista gryning slog han ut armarna mitt på torget, färdig att väcka hela världen, och skrek ut av hela sin själ: vännerna i ena kräk! Nigromanta räddade honom ur en pöl av uppkastningar och tårar. Hon tog honom med sig hem, tvättade honom och lät honom dricka en kopp buljong. I tro att detta skulle trösta honom strök hon med sin kolpenna ett streck över de oräkneliga kärleksskulder han fortfarande hade och manade avsiktligt fram minnet av sina svåraste missräkningar för att inte lämna honom ensam i gråten. På morgonen efter en kort och blytung sömn lyfte Aureliano sitt verkande huvud och tänkte på barnet. Det är så vackert exempel på språket.
Ja, är det något särskilt med språket som
det är poetiskt utan åthävor. Det är det som är det allra, allra svåraste med poetiskt språk, inte minst i översättning, att så fort poesin har någon sorts trumvirvel före sig själv. Så fort den poetiska författaren på något sätt sätter på sig en poesiplym så blir det oerhört svårt som läsare att acceptera bilderna. Men det här är en poesi som är som en reflex. Det är som en reflex inifrån Garcia Márquez själ. Och det är det som är poesi för mig.
Jag undrar faktiskt nu, Vad tror ni händer efter bokens slut? Vi får chansen att skriva 100 år av ensamhet. 2. Vad händer i den?
Det går 1000 år som bara är präglade av ett enda stort bananimperium. Först är det bara vanliga bananer. Sen är det bananer med kemikalier i för att de ska bli större och gulare. Sen är det banansmoothies. Bananknark. Så här, the new dangerous banana drug. som sprids över världen och hela kontinenter knarkar ihjäl sig och sådär.
Uh-huh.
Och det finns liksom bananpatroner och bananpresidenter och liksom ett helt, en hel banandiktatur. Men efter 1000 år i den misären så börjar det med en ung kvinna som reser sig mot detta. Och hon börjar organisera sig tillsammans med de människor hon har omkring sig. Hon föder ett barn som ser ut som en rutten banan.
Och har grisvans.
Och har banansvans kanske. Och det barnet kommer att revoltera mot sitt öde som en sorts bananbarn. Och sen så kommer diktaturen att störtas. För det ska vi veta. Särskilt i de politiska tider som råder just nu i Europa. Att destruktiva politiska strömningar kan orsaka fruktansvärd förödelse, men de störtas ju alltid.
Då vet du hur det går. Då vet du. Ja, men håller du med om den här versionen, del 2?
Den låter bra. Mm.
Alltså, jag undrar, alltså, som författare, vad vill du sno av Gabriel García Márquez?
Allt. Jag är ju ingen författare, jag bara ordpräntare. Men ja, alltså,
finns det något att lära av honom?
Ja, naturligtvis av hans personlighet, alltså att som han kunde koppla av och allt den här manteln av den stora författaren, och så hade man en mycket stark vänskap, man blev inspirerad i. Man tänkte inte på att han var författare ens då, den han var. Men det är klart att jag skulle vilja kunna skriva, frigöra en sån fantasi som han gör. Men han har ju mycket att bygga på. Va? Jag kom från Norra Vallgatan 32 i Malmö, det är inte riktigt Macondo, va? Men det var när jag läste honom jag bestämde för att jag kan aldrig bli författare.
Mm, men det där, nu fäster jag vid en detalj som jag gillar så mycket, att han kunde koppla av, sa du. Hur gjorde han då? För det tycker jag är otroligt, det är sånt som jag värderar högt hos människor faktiskt.
Ja, han kopplade ju av med politik och likasinnade. Han träffade ju då mest likasinnade. Han gillade att åka till Paris och Barcelona, och då var det alltså god mat och goda historier och att förtala dumma politiker och sånt där.
Mm, vin, kvinnor och sång.
Ja, han var mycket trogen sin Mercedes alltid, vad jag vet. Men det var mest sång och vin var det.
Jag fattar. Ja, författare, vad vill du sno, Martina Montelius, av Gabriel García Márquez? Vad har du att lära?
Att vara orädd i sitt författarskap. Och det hemska som far genom mitt huvud, eftersom jag är verksam som någon sorts författare just nu,
ja,
i detta land. Om man tänker den egentligen fullständigt omöjliga tanken att García Márquez hade haft svenska som modersmål, levt i vår tid, debuterat som författare i vår tid, skickat in den här boken till ett nutida svenskt förlag, så finns det risk att han skulle ha blivit refuserad faktiskt. En del skulle nog ha kunnat drista sig till att hävda att det här är för svårt. Vi kan inte sälja det här. Eller som jag har fått höra, här på det här förlaget sysslar vi inte med prosalyrik. Utan vi vill gärna, tänk dig att du skriver någonting som är lite mer lättillgängligt. Kanske om en som åker på semester och sen så blir det inte som hon hade tänkt. Hennes bagage kanske blir stulet eller någonting.
Jag förstår.
Och då gäller det att man står på sig.
Då tänker man, 100 år av ensamhet, jag är orädd, jag går min väg. Eller vad, liksom,
ja, därför att då är det säkert så att man kanske inte kommer att bli så mycket av en kassako för sitt förlag på kort sikt. Men på lång sikt, alltså inte just jag, nu talar jag i generella termer.
Ja, men jag förstår, på lång sikt man siktar mot Nobelpriset och nu så gör man det man ska göra och håller inte på att kompromissa hela tiden.
Ja, i alla fall inte om man vill skriva någonting som är bra.
Nej. Nu undrar jag, vad tar ni med er från bokcirkeln, våra möten här, tror ni? Vad kommer ni att minnas starkast härifrån? Det som har hänt oss emellan?
Åh, jag har varit så lycklig varenda gång jag gått härifrån. Redan när jag gick härifrån förra gången började jag förbereda mig känslomässigt på att det nu nästa gång skulle vara den sista. Och det är väldigt mycket därför att jag hade inte riktigt insett hur mycket jag behövde och hade längtat efter att få sitta i intelligent sällskap och samtala specifikt om en bok och ett författarskap. Det kan man ju göra med sina vänner och sådär, men då blir det ju ofta att samtalet interfolieras av en massa prat om andra saker. Det är fantastiskt att få koncentrera sig, och dessutom tillsammans med Pierre.
Jag har ju lärt mig också den här fantastiska upplevelsen i det. Att läsa är ju en solitär handling egentligen, va? Men tänk så mycket mer man får ut och mer värde om man delar sina tankar och upplevelser med andra. Och det är ju fantastiskt att uppleva. Och parallellt med den här har jag gått med för första gången i en bokcirkel.
Har du varit otrogen?
Ja, fast det är bara män. Okay. Jag var tvungen att balansera detta.
Ja, det börjar Martina grå.
Det förhandlas jag nästan till ett lakan.
Jo, men det har sitt intresse. Men att det är otroligt viktigt att finna böcker som man tycker om, som man kan dela med andra, för att annars så är man ju ganska egoistisk. Men ja, man blir oerhört berikad, alltså hur mycket det ger, va?
Bra.
Vilken virvelvind av upplevelser man kan uppleva med litteraturen. Det är härligt, och tack för detta tillfälle.
Tack kära ni.
Det var allt från bokcirkeln för den här gången. Vi har läst Gabriel Garcia Márquez roman från 1967, 100 år av ensamhet, översatt till svenska av Karin Alin, med Martina Montelius och Pierre Schori. Tack!
Sorgligt.
Det gick ju sådär fruktansvärt på väg.
Vet du vad jag ska läsa i bokcirkeln nu?
Nej, vad?
Med killarna.
Berätta. Med killar! Jag känner det här är lite jobbigt faktiskt.
Ja. Krönika och förbåda död. Och då, vi har läst Klein och Anders och Fallare. Ensam och Berlin.
I sommar sänder P1 höstens och vårens bokcirklar. Så du som bara hann halvvägs in i Pappan och havet, inte har läst Älskaren eller har 100 år av ensamhet framför dig, välkommen att lyssna på lördagskvällarna. 9 veckor med bokcirkeln i sommar. Sommar, ja, det är då det ska ske. Den där fullkomliga storläsningen, frossandet i berättelserna, förälskelsen i bästa boken. Vad ska vi läsa sommaren 2014? Ja, här på Lundströms bangar vi inte för sådana stora frågor. Vi har svaren nästa vecka. Då flyttar vi till Kulturhuset i Stockholm. Kom, kom, kom och var med oss när vi bandar Lundströms på fredag klockan 11:30. Vi presenterar vår egen tjusiga sommarkanon och våra gäster är författarna Else Johansson, Poneroi och PC Jersild. Tips till vår lista fick vi också förra veckan när den amerikanska författaren Donna Tartt hälsade på.
A book that I really love, and I'm not sure it's translated into Swedish, but for people who can read it in English, this is one of my favorite books of the last 2 or 3 years, but a book called Skippy Dies by an Irish writer named Paul Murray, which I absolutely love. It's a big book and big, funny, hilarious, sad, and I just adore it. And actually, when I was in Germany, and I just loved it so much, I hadn't read it since I was a teenager, The Sorrows of Werther. And it was fantastic. It was I loved it. I loved it even more the second time I read it.
Donna Tartt, som sätter in 2 böcker i vår sommarbokhylla. Romanen Skippy Dies av Paul Murray. Den finns, som hon misstänkte, inte på svenska ännu. Men det gör den gamla fina klassiken Den unge Werthers lidanden av Goethe. Producent för Lundströms bokradio, det är Lisa Bergström. Ja, då ses vi på Kulturhuset på fredag i Stockholm 11:30 eller i radion som vanligt om en vecka.